Skal man være lykkelig eller fremgangsrik i IT-bransjen, så måste man på en måte reinvent your own competence, eller man måste reskille sig hele tiden. Det som funket for 20 år sedan, det kommer hele tiden nye ramverk, hele tiden nye koncept, som man måste liksom være bra på att ta in i sin verktygslåda for att være kompetitiv.
Hjärtligt välkommen till Heja Framtiden, podcast och plattform för framtidsfrågor. Jag heter Christian von Essen, sitter i studion på Roslagsgatan i Stockholm nu med Henrik Li Nilsen. Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Från Bergen,
yes.
Ursprungligen. I Stockholm för att du är involverad i en massa bolag här och en massa bolag i Norden. Och vi ska gå in lite närmare på det. Du har väl en lång bakgrund som egentligen IT-entreprenör kan man säga.
Det är helt rätt.
Startade ett bolag som heter Reaktor i Norge 95 som ett konsultbolag.
Yes.
Kan du ta oss med lite tillbaka där? Du är inte jättegammal. Du född 77,
ja, så att 95. På vem som ser.
Så hur gammal var du 95?
18.
18.
Mm. Mm. Så inte helt hoppas jag your standard career path, men berodde lite på att jag började intressera mig för datorer i typ när jag var 89 år och blev känt med internet i typ 1992-1993. Och i 1995 så fick jag en känsla för att nu tar det av det här internetgrejerna. Det var på samma tid som en berömd krönike i Norges Dagens Industri kallade internet för en flopp och det kommer gå över. Men bestämde mig för att, eller trodde att nu finns det ett tidsvindu för att göra ett bolag med liksom internet som bas då. Så jag fullförde gymnasiet på 2 år. Så tog tre år parallellt med andra året för att liksom bli klar så jag kunde starta internetkonsultbolag och började faktiskt med att sälja internetabonnemang.
Jaha, okej.
Men det pivoterade rätt snabbt in i att bli en mer sån internetkonsult så byggde tjänster på nätet för diverse bolag.
Ja, okej, inte bara hemsidor utan bakomliggande.
Absolut, alltså gjorde e-commerce lösning för en av de stora PC-tillverkarna i Norge och vi byggde faktiskt Skandia banken i Norge i 99 när de bestämde sig för att öppna banken i Norge. Så superkul. Och något ett exempel på att man måste liksom ha lite grit och lite alltså en kombination av ambition och flax och timing är det som ska till för att man liksom får att de här casen flyr. Fel timing idén kan vara så bra som man vill men är timingen fel så går det inte. Så det gäller att inte vara för tidlig ute och så gäller det att inte vara för sent ute. Så det är liksom det som är kruxet.
Precis. Men också, jag tänker också att den perioden var ju inte en era av entreprenörskap riktigt.
Nej, absolut heller. Inte. Det var ju lite sån, det var ju nästan sån att man var pariakaste när man, det att hoppa av gymnasiet, inte gå på universitetet.
Mm.
Du kan ju tänka dig vilka diskussioner jag hade hemma när jag liksom säger att nej, komma och sluta på skolan och starta bolag. Det var inte helt populärt.
Nej, inom ett område som ingen vet riktigt vad det är.
Precis.
Ja.
Så heldigvis så har ju media på en måte skapat många entreprenörshelter och många förebilder för folk som vilket betyder att idag så är det högre status att försöka bygga sina egna bolag och det är nog en väldigt sån viktig underliggande förändring i hela vårt samhälle som är till det positiva. Resultatet är ju att flera faktiskt vågar göra det.
Mm. Och sen sålde du då till Knowit i Norge
2010.
Ja, det var så pass länge alltså.
Ja, ja.
Ja. Hade du startat fler bolag då under tiden eller var det efter?
Det här Octobolaget var väl av 8 bolag så blev det en liten minikoncern. Vi hade startat, ja, i och med att vi har lokaliserat västkusten i Norge i en relativt liten marknad sammanlignet med Oslo, så valde vi att bredda offeringen i bolag och starta lite dotterbolag och systerbolag som pysslade med lite komplementära saker framför att vi liksom försökte göra en grej i Oslo, Stockholm, Malmö, Helsinki och så vidare. Så vi växte liksom lite mer i scope i bredden av vad vi gjorde framför att växa geografiskt på en grej.
Just det. Men sen jobbade du i Norwich också?
Absolut. Var VD för Norwich i Norge i 5-6 år och var med och bygga det från ungefär 200 personer till 700 personer och satt i ledningsgruppen här i Stockholm. Så jag pendlet eller flög Bergen, Klarabergsgatan i många, många år. Och det var superkul. Jag blev känt med extremt många bra IT-entreprenörer i både Sverige och till dels också Finland och lite i Danmark. Så den fasen har man har liksom byggt ett nätverk och blivit känt med ett persongalleri som på många måter har varit katalysatoren för att liksom gå och kliva över till att tänka lite mer vara investerare och supporta andra som försöker ta fram bolag och det nätverket är en super useful den dag idag.
Mm. Det låter som att du alltid har haft en så här framtidsoptimistisk grundsyn.
Absolut. Alltså jag har ju fortfarande metavis med sån här gamla Wired magazines liggande hemma. Och alltid varit fascinerad av teknologi, men också fascinerad av den samhällsförändringen som teknologi skapar. Alltså det förer med sig i konsekvens, inte bara teknologi, för det är massa fina bells and whistles och ja. Mm. Och det har liksom alltid intresserat mig djupt och den intressen har fått väldigt utlöp i den här, när man jobbar inför consulting så jobbar man med olika problem för olika bolag och inom tech consulting så handlar det om att ta med sig in verktyg och en insikt i vad som är möjligt in i ett bolag som gärna inte ser alla de här möjligheterna och så försöka förstå hur det här bolaget opererar och hur kan man ta de här verktygen ur verktygslådan in i det här bolaget och skapa positiva förändringar, bättre tjänster, andra kanaler för att möta kunderna, mer effektiva arbetsprocesser. Man har liksom en enorm palett av förändringar man kan skapa.
Och sen från Knowit då till där vi ska prata om idag, Amp11 och ett nätverk som heter Born Digital. Vad kan vi säga om Amp11? Hur kom det till?
Nej, jag slutade nog 2016 och det var nog lite för att jag hade börjat få en liten sån itch att jag behöver jobba mer med entreprenörer och i kanske lite mindre bolag. Jag gillar det här teamet som är on a mission from God, som liksom försöker åstadkomma något, som har en väldigt sån tight, hoppas jag tätt kalla gemenskap i att försöka lösa ett problem eller liksom ta fram en tjänst eller en produkt eller ett bolag. Och jag drivs ju också av att vara delägare och ha skin in the game rätt och slett. Så jag hade börjat experimentera lite med att kunna ha den här investerare eller ägarrollen genom att jag i 2011 förvärvade två bokföringsbyråer. Och gjorde en affärsplan där vi försökte bygga en mer digital bokföringstjänst. Det var på det tidpunktet där kunderna kom med verifikat i en plastikpåse och så fick de sin resultaträkning månadsvis på fax tillbaks. Så vi försökte liksom bygga en mjukvaruplattform för att både ta in verifikat hvor man kan liksom fota verifikat och ge åtkomst till resultaträkningen och resultatregnskapet löpande till kunderna här då. Och Då tog jag in en vd, tog in en CTO, gjorde en affärsplan, jobbet väldigt tätt som styrelsesordförande tillsammans med den här vdn för att liksom utveckla bolaget. Och det gick från typ 30 anställda till 150 anställda på 5-6 år. Så det var en lyckosam resa. Så blev det fusionerat ihop med ett annat bolag och satte faktiskt på börsen för två år sedan. Men det var en test på om kan Henrik være ägare / ordförande och inte vd? För man blir liksom väldigt van vid när man driver ett bolag ur ett entreprenörsperspektiv och man bygger det och man är vd. Bolaget blir ju en väldigt stor del av ens personlighet. Mm. Och det är ett ganska stort steg att gå från att vara center stage och liksom peka riktning operativt varje dag till att skulle sitta i styrelsen och pyssla med mer strategiska frågor och tänka lite grann längre tankar och hellre alla andra ta center stage position. Men det var funket och var lyckosamt, så då var min konklusion att det här vill jag göra i lite större skala. Så då bildade jag ett investmentbolag. Mina två kompanjoner från 95, de jag övertygade dem till att liksom stoppa in sina pengar i det samma bolaget, så vi hade lite en okej kapitalbas. Och så la vi ut på en resa där vi bestämde oss för att låt oss finna, vi tänkte inte färdig hela modell. Vi ville vara tätt på, vi ville jobba med entreprenörsägda bolag, vi ville jobba med bolag som var kommit lite grann längre i utvecklingen än de som liksom löper runt och säljer en idé och en PowerPoint. Utan vi ville engagera oss med bolag som hade en viss rörelse, hvor vi kan gå in och ta vårt, bidra med vår erfarenhet och vår kompetens och försöka liksom tilte tillväxtkurven lite uppåt. Och så har vi, nu har vi varit på 7-8 året med i den här resan och har väl funnit en bra operating model för hur vi som investerar team och hur vi som delägare kan hjälpa bolagen våra både med strategi och kan säga finansiering och kapital, men också operativt i det dagliga. Så vi till skillnad för väldigt många private equities och sån väldigt kapitalavkastningsorienterade investerare då, som i utgångspunktet jobbar väldigt mycket med Excel och med modeller för hur man ska liksom växa bolagen och skapa värdier, så står vi i det dagliga back-to-back så tillsammans med våra bolag och vi liksom hjälps åt och det gillar vi väldigt. Så vi är väldigt upptatt av att vi går in och känner oss lite som en del av teamet tillsammans med entreprenörerna. Det är liksom den underliggande kallade plattformen som vi bygger investeringsaktiviteten på. Så.
Det är därför du sitter i en miljard styrelser.
Precis. Och så är det vanskligt. Det är också svårt att kliva ur. Sant? Och jag är ju inte bra på att säga nej.
Henrik är omvald 2 år till. Man bara, okej. Okay. Nej, men hur många är det som snurrar?
Vi har ju, alltså Ampeleven har investerat i 5 olika kallade plattformar, alltså olika toppbolag då. Och jag har väl råkat vara sitta i styrelsen i alla dem, och så har de diverse dotterbolag, och speciellt inom Bond Digital vi försöker bygga ett stort företagsökosystem av delägda bolag. Så har jag involverat i en del av de här styrelserna. Men heldigvis är mitt team blivit 6 personer. Det börjar en till i april, så vi kommer att vara 7 personer från april. Och de också går ju in och tar roller i de här styrelserna. Så över tid så är ju intentionen att vi också ska kunna på en måte få vår egen verksamhet till att skala genom att fler gör det samma som eller motsvarande jag gör upp mot de här bolagen.
Ja, istället för att klona dig själv så att säga.
Jag tror ju väldigt lite på klona sig själv. Jag tror ju extremt på att ha ett team som är lite grann multidisciplinärt och som är bra på olika saker. Jag tror att en av de viktigaste orsakerna till att mitt första bolag blev relativt sett en succé, eller varför blev relativt stort och framgångsrikt, det var att det teamet som var entreprenörer i det bolaget, de var väldigt komplementära. Vi är extremt olika, samtidigt så har vi någon fällesnämnare hvor vi liksom, som är den grunden vi samlas i och jobbar utifrån. Men det är att Någon är bra på liksom att få igång ting, någon är bra på att runda ting day to day och någon är bra på att lösa problem.
Mm.
Det finns ingen superman eller superwoman som är bäst i allt.
Nej, verkligen. Och det här Born Digital då, för nyheten kom ju nu att ni går in i Sverige mer och är på uppköps...
Raid, kallar det väl?
Raid, ja precis. Inte plundra utan förvärva. Och då vill ni köpa upp en massa mindre konsultbolag då, techkonsultbolag.
Absolut.
Och men jag, samla dem i ett ekosystem.
Jag är mer förtjust i termen investera i framför att köpa upp. För det vi försöker göra är egentligen att vara ett alternativ till de här stora IT-bolagen som köper upp bolag, förändra namn på dem, börjar liksom att demontera dem väldigt mycket av det som är bra i de bolagen de köper upp.
Mm.
Bara för att de är intresserade i storlek och liksom body. Det vi tror är att ett framgångsrikt konsultbolag eller en samling framgångsrika konsultbolag i framtiden mycket mer handlar om att utveckla de enskilda bolag och brands och kulturer på liksom entreprenörernas premisser, och vi tror väldigt starkt på delägarskap framför att äga 100% av de här bolagen. Så hela idén vår är att bygga upp ett stort, först och främst nordisk, det var i alla fall de första par åren nu, bygga upp ett nordisk ekosystem av entreprenörsägda nischade konsultbolag som är bra på ett sätt saker inom, för det här IT-spacen eller digitaliseringsspacen är gigantstor och det är helt omöjligt att vara bäst på allt. Så vi försöker liksom pussla samman ett team av bolag hvor vi är bra på lite olika nischer, och nischer vi tror på för som vår efterfrågan kommer stiga i framtiden. Alltså vi tror ju att IT-sektorn och IT-konsultmarknaden generellt kommer att växa väldigt mycket, men vi tror också att den tillväxten kommer att komma i lite olika nischer, så vi försöker vara lite smart i förhållande till vilken typ av bolag vi vill gå in i. Och så önskar vi att gå in och supercharge de bolagen och bibehålla den kulturen. Det är en grund till att ett 50-mans konsultbolag i Stockholm har blivit framgångsrik. Och väldigt ofta så är det har lite med värderingar att göra, det har lite med vilken, liksom, vilken brand och vilken kultur man har skapat. Det skapar en attraktionskraft på talang, och det skapar en attraktionskraft i förhållande till kunder, och så man blir vald för att kunden gillar liksom setup och gillar bolaget. Vi tänker inte förvärva och bygga ner de tillgångarna och förmågorna. Vi tänker gå in och koinvestera och rätt och slett accelerera och förstärka de facetterna.
Så det, alla varumärken fortsätter.
Vi behåller dem. Och det betyder att en entreprenör har ju då två val. Man kan sälja sitt bolag till en av de stora jättarna. Och så vet man att man kommer att byta alla sina affärssystem, man kommer liksom få massa olika rapporteringskrav, man kommer att vara med på alla möjliga interna processer, man kommer att få massa red tape egentligen, och brandet byts ut. Och som entreprenör så det är inte helt sånt super value proposition att liksom skifta, förändra namn på babyen sin. Medan hos oss så får man är fortsatt delägare, man gör en, kall det en delexit där, hvor man kan ta av lite pengar av bordet och säkra upp sig lite privat, och så fortsätter man på den resan man är på och får hjälp till att utveckla den till det bättre.
Och vilka stordriftsfördelar kan man säga då? Är det bakomliggande processer som man koordinerar lite?
Ja, vi tror ju väldigt mycket av det handlar om läring egentligen. Väldigt mycket av det handlar om hur bygger man, hur tar man ett bolag från 50 till 100? Hur går man från 100 till 200? Hur bygger man ett mer robust, ständig sälj? Hur driver man marketing och digital marknadsföring inom det här området? Så vi är väldigt fokuserade med att jobba i styrelsen i de här bolagen och komplettera styrelserna med kompetens och erfarenhet och personer som verkligen kan make a difference i att hjälpa de här bolagen att ta de nästa stegen. Och så gör vi väldigt mycket på intern training. Alltså vi har ett eget efterutbildningsprogram hvor vi försöker hjälpa de här entreprenörerna att bli bättre operators av konsultbolag.
Mm.
Och bara det att de bara som ägare och entreprenör i ett IT-konsultbolag eller ett managementkonsultbolag för den saks skull, bara det att sätta sig ner en dag med 10-15, 20 andre som driver motsvarende bolag i andre nisjer, i andre orter, og bare rett og slett bare bytte ut litt grann sånn, hur ser din playbook ut, og hur ser min playbook ut, og så börjar man å sno litt grann ideer fra hverandre. Altså bare det egentlig en super powerful setting.
Ja, og det vel så her reklambyråverden funker med byrånätverk som kanskje ikke er så uppenbart för gemene man, men där reklambyrå X är i samma ekosystem som reklambyrå Y och PR-byrå, SEO-byrå som man köper upp, men de fortsätter i samma namn. Det här är ju ganska vanligt förekommande, men kanske inte lika förekommande då i IT-konsult.
Nej, och jag tror också att en viktig distinktion också är det att väldigt många av de byrånätverken är ju också 100% ägda, alltså VPP eller Omnicom eller någon av dem kommer in och förvärvar, så köper man hela bolaget. Då försvinner väldigt mycket entreprenörsincitamentet. Så jag tror det är en väldigt viktig princip för oss att vi ska vara delägare och fortfarande ska vara anställda och entreprenörer som äger i dem och med enskilda bolagen. För den kopplingen mellan liksom ägande och motivation för att utveckla bolaget, den är väldigt, 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 väldigt stark. Och man löper en stor risk hvis man tar bort den kopplingen. Alltså då har man liksom satt bolaget i en utvecklingstrajectory som ofta inte är bra.
Nej, det kan man ju se på folk som säljer men jobbar kvar. De är inte så lyckliga.
Det är helt rätt. Och det försöker vi fixa. Alltså det är nog broken med hela modellen att man säljer sitt bolag och så what now?
Ja, men fortsätt som vd du. Det blir jättebra. Milan. Ja, okej.
Det funkar inte helt.
Det är inte samma drivkraft.
Det är helt rätt. Så vi önskar bibehålla den drivkraften. Därför så säger vi köper inte upp bolag. Vi investerar i bolag. Så det är en viktig distinktion mellan de två orden rätt och sagt.
Kan vi säga någonting om vilka som är med i Born Digital systemet nu?
Absolut.
Då?
Alltså, vi har bolag i Stockholm, vi har bolag i Göteborg, vi har bolag i Bergen, vi har bolag i Oslo och vi jobbar nog väldigt hårt. Och så en av orsakerna till att jag är i Stockholm idag är också för att prata med lite nya bolag. Så jag har träffat ett par bolag igår. Super. Så jag blev bara helt amazed hur mycket bra folk som finns där ute. Alltså det är så många bra killar och tjejer som liksom bygger superkyste bolag och som och många av dem går lite igång på det här och existerar i ett lite större sammanhang med personer man kan lära av och få inspiration av och liksom få hjälp till att utveckla bolaget sitt. Så jag är 100% säker på, alltså sen vi slapp den här nyheten i november att vi tänker bygga ett större liksom ekosystem i Norden, så har vi har ju såklart en shortlist, så vi tar kontakt med en del bolag som vi gillar, men det har också kommit en väldigt lång räcke med inkommande samtal till mig med bolag som är nyfiken på det här. Och det är helt uppenbart att vi som investerar av Born Digital som liksom koncept fyller ett tomrum i den här konsultmarknaden. Det har vi fått verifierat väldigt, väldigt kraftigt nu efter november i fjol.
Så ni tittar inte så mycket på startups som utvecklar en egen produkt eller tjänst, utan det ska vara konsult?
I Born Digital kontext så är vi väldigt mån om att vi ska vara väldigt renodlad på konsult, alltså på consulting. Med det sagt så finns det ju väldigt många olika affärsmodeller i consulting. Alltså man kan ju liksom leverera kompetens in i kundens projekt och man kan också leverera hela team, man kan man kan ha åtaganden hvor man tar projektansvar och kanske sitta mer in-house och leverera större projekt till kunder. Så det finns också väldigt många olika affärsmodeller, och den branschen som alla andra branscher är ju i förändring. Inom IT-utveckling så är jag relativt övertygad om att det här konceptuella vid att AI hjälper dig att bygga system och hjälper dig att koda och så vidare, det kommer att explodera framöver i tid. Så det i sig själv är ju hon var en intressant topic och samlas runt med alla de här bolagen. Och vem har lyckats med det? Hur har man gjort det? Hur kan man liksom lära av andra som ligger lite grann längre framme på kurven i förhållande till att ta i bruk nya verktyg och ny teknologi? För det, ska man vara lycklig eller framgångsrik i IT-branschen så måste man på en måte reinvent your own competence, eller man måste reskilla sig hela tiden. Det som funkat för 20 år sedan, det kommer hela tiden nya ramverk, hela tiden nya koncept som man måste liksom vara bra på att ta in i sin verktygslåda för att vara kompatibel.
Vi pratade innan här, jag pluggade ju i Norge 98-99, marknadsföring, ekonomi, träffade väldigt många begåvade människor, kreativa, liksom drivna. Samtidigt, nu får du ta det på rätt sätt, men Sverige är ju känt för sina techbolag på många sätt, entreprenörskap, innovation. Norge är inte känt för detta på samma sätt. Vad beror det på? Vad är det som gör att Norge inte har hittat de här större bolagen?
För det första så är vi har historiskt ett råvaruproducerande land. Och Norge idag är ju en funktion av det som hände på 70-talet, hvor man fant olje i Nordsjøen och man förhandlat fram en fin sån mittdelingsavtal med Storbritannien, hvor man liksom fick stora delar av Nordsjøen i norsk territorium. Og veldig mye har handlet om oljebransjen, og selvfølgelig historisk også kanskje shipping og fisk nå altså fiskeodling nå i nyere tid, men veldig mye i man utvinner en ressurs som omsettes på en marknad hvor man ikke påvirker priset. Man liksom, det er om å gjøre å være effektiv og utvinne ressursen. Det har liksom vært det som har vært tilvekstdrivkraften i Norge, og da har det man... Det har liksom inte varit en necessity att utveckla andra typer branscher och verksamheter, men det kommer bli en necessity för att på ett eller annat tidspunkt så kommer den här oljebranschen, en del av de bolagen kommer klara av transition till liksom renewables och kalla grön energi, men samlat värdeskapning från den sektoren, renewables eller inte, kommer, gissar jag, till att på ett eller annat tidspunkt plana ut och börja gå ner. Det betyder att vi är extremt beroende av att ta fram en del större, kalla internationella bolag i Norge. Så då tror jag att vi som är ett relativt sett kanske är ett högkostnadsland har nok mye igjen for å forsøke å basere ny industri på kompetens, mer enn å basere det på liksom labor. Og jeg har tatt ordet flere ganger i media i Norge for at vi liksom måste investere mer i utbildning. Altså er det en ting vi med den her statens pensjonsfond utlandet, altså oljefondet så det kalles for, og med den overskuddet Norge har med oljeaktiviteten på sitt statsbudsjett, så burde vi tatt mål av oss til å bli de smarteste i verden. Istället för att statliga myndigheter och staten försöker välja ut någon bransch som liksom ska rädda Norge i framtiden, för det är next to impossible att liksom plocka en sektor som ska bli det som ska sörja för att Norge också har en framgångsrik ekonomi om 50 år, om 100 år. Det är väsentligt bättre om Norge og de som jobber og bor i Norge får velge det selv gjennom å starte nye bolag. Og det vi da kan gjøre er å investere i, jeg ser jo på en måte i moderne næringsliv og moderne økonomi, så ser jeg på kunnskap som infrastruktur. Så det er sånn at det er jo sånn at en del land har man bra fysisk infrastruktur, veier, jernveger og så videre, så er det en viktig framgang, en viktig innsatsfaktor for at liksom få en bra industri og et bra næringsliv. Jeg tror at i en modern verden så er faktisk kunnskap den viktigste infrastrukturen som myndighetene kan investere i. Så om vi sørger for at alle i Norge blir 20, våre barn blir 20% smartere enn de de konkurrerer med, så kommer det allt annat lika till att föra till att de skapar bättre bedrifter och bättre företag än om man inte hade varit så smart. Så jag tror att det största hedgen vi kan göra, det är rätt och slett att investera massivt i utbildning av de som bor och jobbar i eller bor i och blir född i och flyttar till Norge.
Bra, lite tips. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Kanske samma område då?
definitivt. Alltså, vi har jo en god del ganske fundamentale problem, og det behøves massiv brainpower for å løse de problemene. Det behøves også massive investeringer for å løse de problemene. Jeg tror jo veldig på å la marknaden virke i termen av at det å forurense og gjøre liksom bad things, det måste bare bli dyrere. Altså, du må reflektere den reelle kostnaden, for da vil beteende forandre seg. Annars så tror jeg, jeg er noe litt grann, jeg håper å si, naiv og nordmann, og tror litt på karma. Altså, man måste, hvis flere er litt grann mer måne om å være litt kystere og være litt, jeg håper å si, bedre individer, så summen av det betyr jo at verden blir litt bedre. Men skal vi få til de her store forandringene og løse de store fundamentale problemene, så måste det måste koste, altså kostnaden med at gjøre ting som ikke er bra, måste opp rett og slett, og det må reflektere konsekvensene i mye, mye større, sterkere grad enn det er i dag. Så jeg tror kanskje mer på og prise bad behavior fremfor å subversjonere good behavior.
Ja, ok. At det koster å slippe ut, det koster å tilverke på et ordentlig sett, yep. I stedet for tvert om.
Yep. Og så mye kan løses med regleringer, men man måste også løse det med at den økonomiske modellen må rett og slett incentivere right behavior.
Ja, precis. Och det är väl det som driver beteende i slutändan också. Det kan inte bara vara att det känns bättre och så är det dubbelt så dyrt. Utan det måste vara billigt, snabbt, enkelt, sexigt,
helt
roligt.
Helt rätt. Och ja, alltså det hela det här fältet behavioral economics är ju fantastiskt intressant. Och väldigt många, alltså alla vill ju rationellt sett handla ekologiskt och handla low emissions och så vidare. Men i det dagliga så är vi tillbaka till pris och convenience. Så man måste ju sörja för att de som och precis skadar planeten att de betalar mer för det. Och så finns det helt säkert en del såna, alltså hade du om du går i affären och jämför två olika produkter, hvis vi hade haft goda nog data till att man kunde liksom på varje produkt så kunde man ha en slags footprint på hur mycket har detta produktet skadat världen och på en skala från 1 till 10. Och så står du där med två produkter som är lite skillnade pris och den ena har liksom en väldigt hög index och skadar världen väldigt och den andra skadar inte världen så väldigt mycket. Så vill det nog flera valt det produkter som inte skadar världen så mycket. Men den informationen är ju svårt tillgänglig idag. Så kommer det helt säkert, det kommer regleringar, det kommer liksom rapporteringsplikt. EU driver ju detta ganska hårt. Så eventually så kommer vi til å komme på et punkt hvor vi liksom forstår impacten av konsumet vårt i mye større grad, og det kommer selvfølgelig også drive, altså forandre og drive litt grann beteende, men fundamentalt så handler det om at det bad behavior må koste mer, det kommer ha en effekt.
Har du bra lestips eller poddtips?
Lyssna på en podd som jag är superförtjust i som heter Founders, som är en kille i USA som läser biografier och sätter sig in i diverse intressanta både entreprenörer och intressanta människor i all sin allmänlighet kallar det, hvor man liksom kan få en ekstremt mye læring i hur olika personer har gjort och tänkt, och han är också flink att skapa kopplinger mellom ulike mennesker i ulike tidsepoker og hur de lar seg inspirere av andre og så videre. Så ja, Charlie Munger, som liksom er kanskje en av de aller fremste investerende i verden, han sier jo alltid at skal du lære noe, så konsulter de som er døde, altså les biografier og en veldig enkel måte å lese biografier på, det er å lysne på den her Founders-podden. Jeg har spandert ekstremt mange timer på det, og superinteressant og inspirerende.
Hvem tycker jeg skal intervjue i her fremtiden?
Tips er å forsøke å få Reinir Indal til å komme her. Han driver et private equity-bolag som han forsøker å anvende til å investere i og gjøre verden bedre i fremtiden. Så ref vår diskusjon om liksom hur man gjør verden bedre, så har han veldig mange bra tanker om det.
Ok. Reinir?
Reinir.
Reinir. Ok. Norsk investerare?
Norsk investerare, bas i Stockholm. Ah, okay. Så du, han kommer kunne svinge forbi her.
Ja, perfekt. Då ska vi försöka fixa det. Du, tack snälla Henrik Li Nilsson för att du kom till Här Framtiden.
Tack.
Jättekul. Och om man vill ha koll på vad ni gör, amp11.no.
Amp11 med två attal. Ja, utan
det.
Funkar
och det betyder bra, alltså och... 11 på förstärkaren. Alltså.
Helt korrekt.
Amp up to 11.
Helt korrekt. Och är man konsultentreprenör och nyfiken på att värdera kliva in i ett lite större sammanhang och få lite hjälp att utveckla sitt bolag, så kan man gå på bonddigital.se.
Som kommer då att rulla ut och synas lite mer här under
absolut.
Året.
Absolut.
Mm. Perfekt. Kolla in hejaframtiden.se för alla tidigare intervjupersoner. Och mina böcker på Heja Framtiden förlag. Där finns också en liten webbshop. Annars så satsar jag mycket på föreläsningar, moderatorsuppdrag och samarbeten med business-to-business-företag som vill synas i podd, nyhetsbrev, sociala medier och i textform. Där kan jag hjälpa till på en massa olika sätt. Jag heter Christian von Essen. Tack snälla för att du lyssnar på Heja Framtiden.